en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
And it's a new person.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Nu vet jag inte vilket avsnittsnummer vi är på, Anna. Vi är mitten av april och det är ett uppehåll i Formel 1 igen. Och när vi har uppehåll i Formel 1 så försöker vi göra lite specialavsnitt. Och så även idag. Och idag har vi en jätteintressant gäst som du har bjudit in till podden, Anna.
Ja, men det har jag. Jag tänkte just nyss, nu har vi en tid här när F1 faktiskt för första gången på väldigt länge har möjlighet att göra någonting under ett uppehåll. Under sommaren är visst det ledigt, men då är ju fabrikerna också stängda, då händer det inte så mycket. Men här går vi alltså från Melbourne till Azerbaijan och det kan vara många långa arbetsdygn under den tiden. Så då funderar jag lite grann, vad kan vi hitta på? Vem kan beskriva vad som faktiskt händer under den här tidsperioden? Och då ploppar jag ett namn upp. Christian Arnell.
Välkommen till Plattan i mattan.
Tackar.
Och du är ju alltså tidigare Red Bull-stjärna. Det vill säga du jobbade i fabriken med aerodynamiken under gurun Adrian Newey när Red Bull var som allra bäst under 2011, 2012 och 2013 när Sebastian Vettel vann 3 av sina 4 VM-titlar.
Stämmer. Det stämmer.
Och jag har lärt mig din titel som var Aerodynamic Design Engineer.
Korrekt, Filip.
Tack.
Ja, det stämmer. Det var en fantastisk tid.
Kan du berätta lite den här rollen du hade?
Jajamän. Det var en grupp med ytmodellörer och konstruktör som min befattning då var främst i första hand. Även om jag dels även gjorde till viss del ytmodellering då under Adrian.
Det är sjukt att man måste stoppa dig direkt. Ytmodulering säger du som att varje normal person förstår vad det är. Det här ytmodellering, det är det första ordet du säger och vi måste liksom bena ut.
Det är när man så att säga i ett 3D-CAD-verktyg ta fram designen kan man säga på hur faktiskt hur bilen ska se ut, hur en vinge ska se ut, hur karossen ska se ut utifrån aerodynamikers input eller Adrian Newey då eller Peter Prod som det var på den tiden skapar det så att säga i 3D som sedan då går till racebilen eller som i första hand det jag arbetade med vindtunnelmodellen då som är en 60% i skalamodell där vi testade allting i vindtunneln.
Men hur hamnar man på Red Bull Racing?
Ja, det är en lång historia på att säga.
Ja, vi är redo för den. Ja. Det är därför du är här. Vi vill höra historien.
Pluggade på Chalmers, läste produktutveckling egentligen från första början eller grunden och hoppade på Formula Student som gick på den tiden och tyckte det var jäkla kul. Vi gjorde bra ifrån oss på Silverstone, kom på 4:e plats vilket var det högsta som Chalmers teamet hade gjort i historien då på Silverstone.
Och Formula Student, den får du beskriva lite mer också.
Det är som en tävling mellan universitet kan man säga. Det var uppåt 100, kanske lite över 100 universitet som var på Silverstone det året. Vi var där runt ifrån världen. Främst då såklart Europa är där.
Alla de har alltså byggt F1, eller bilar liksom?
Exakt, en liten formulabil. Vi hade en Yamaha R6-motor i den. Den behöver till viss del strypas i insuget. Då, så att, jag kommer inte ihåg vad den levererade i hästkraftsväg. 85-90 hästar. Men den väger ju 200 kilo. någonting i krokarna. Så den gör 0-100 på 4 sekunder.
Alltså otroligt, jag sitter här och tappar hakan. Jag tänkte att vi skulle liksom vi skulle landa lite i hur det var att jobba liksom under de där superåren i Red Bull. Men redan här känner jag att jag skulle vilja ha ett helt avsnitt om Chalmers och Formula student. Då var ni elever som pluggade på Chalmers.
Jajamän, precis. Och så är detta som en form av kurs kan man säga under ett års tid. Så man börjar på hösten och så avslutas det då med en form av race och diverse tester och presentationer, designpresentationer av de valen man har gjort och en form av business case presenteras också efterföljande sommar då, så att säga. Så detta var det jag gjorde det sista på Chalmers 2010 till 2011 och det gav såklart mer smak.
Otroligt. Vad var ni för folk då? Alltså har du varit motorintresserad i början? Har du kört massa grejer själv? Och...
Inte mer än att jag följt det på tv, följt Formel 1, följt Michael Schumacher, Kenny Bräck, Rickard Rudell i BTCC med mera. Men inte mer att man har kört go-kart lite då och då. Men det här då väckte ju verkligen ens alltså designkonstruktörsintresset till... till att vilja gå vidare, till att vilja fortsätta inom racing kan man säga. Så det var...
Men vad, ni byggde bilar, universiteten byggde bilar och så var det någon som körde bilen och så raceade ni. Mm.
Och det var en i teamet, alltså, eller ett flertal i teamet som körde. Som helt enkelt fick lära sig hantera den och köra den. Och, ja, det gick bra. Jag tror vi vann accelerationen, gjorde vi. Och det är ju diverse sådana tester och deltävlingar. Och där var vi snabbast.
Och då är det liksom ingen som har i och med att ni pluggar, det är inte så att det är före detta Formel 1-arbetare som är med i den här liksom studenttävlingen, utan ni är då vanliga inom citationstecken
studenter.
Extremt begåvade och smarta studenter som gör det här.
Ja, det vet jag inte om vi var, men vi var unga och hungriga i alla fall.
Otroligt.
Men då tänker jag så här, då gör man den här tävlingen och så går det bra, så tänker man så här, det vore väl coolt att jobba på ett F1-team, typ.
Mm. Mm.
Ja, men hur tar man sig dit då?
Under den tiden, jag tänkte så, vi söker liksom. Vi ser vad som
söker?
Händer. Och då söker jobb. Inom Formel 1. Och det var diverse team som hade ansökningar ute. Mercedes, Caterham på den tiden, Lotus, Red Bull var ett av dem som sökte den här rollen då, Aero Design Engineer. Som jag sökte. Och fick ett par intervjuer och det är såklart, det boostar intresset eller liksom självförtroendet också. Det här kanske kan gå vägen. Och Red Bull var en av de sista intervjuerna jag hade. Och hade väl finslipat lite kunskaperna om hur en intervju kan gå till. Och pressen som är så att säga under såna under en intervju för ett Formel 1-stall.
Ja, vi sitter här, både du och jag. Det känns som att vi är jäkligt hungriga på att ställa frågor, Anna. Alltså, Aerodynamic Design Engineer. Hade du koll, fan. Jag framstår så dum som jag verkar. Det är klart du hade koll. Men vad hade du för erfarenhet av just det här? Och vad var det som du var så bra på? Och vad är det här?
Jag skulle säga att jag hade inte riktigt koll på vad jag gav mig in på. För så, ja, man söker. Jag visste att det hade att göra med konstruktion för vindtunnelmodellen i första hand. Ytmodellering som vi pratade om lite i början. Mer än så, man har bara ett hum om hur det kan vara. Liksom. Det var några chalmerister som hade hoppat över till Formel 1 som jobbade lite där. Så jag hade lite kontakt med dem innan och hade ett litet då, hum som sagt. Men i slutändan så vet man aldrig. Det är en ny värld om man säger.
Jag tänker, Red Bull är ju känt för att vara ett team som kör sin väg. Ända sedan de liksom dök upp i F1 och man pratar om de här läskedrycksförsäljarna i stort sett, så har ju de gjort saker och ting på sitt sätt. Hur när de, det känns ju som att när de söker någonting så söker de på något annat sätt än vad de mer traditionella teamen gör. Vad var det, har du nu efterhand liksom insett, vad var det de var ute efter och hur framställde de det jobbet som du sen fick?
Ja, det var en skillnad såklart att vara där på intervju jämfört med några andra stall där jag kanske blev mer grillad tekniskt sett. Det blev jag såklart på Red Bull också och det var många, vad ska man säga, såna här kluriga frågor, kontrollfrågor.
Jag skulle bara säga en klurig fråga.
En av frågorna var, eller det var, handlade om att lösa uppgifter för hur man skulle konstruera en vindtunnelmodell. Väldigt kluriga frågor liksom. Och så fick jag sitta i receptionen och lösa det samtidigt som folk gick på lunch. Så folk kom ner för trappan, det var bröter runt omkring mig, massa saker som hände. Och där satt jag och försökte läsa
uppgift. Dataprogram eller liksom papper och penna och gjorde former?
Papper och penna och försökte sätta samman det här och konstruera, eller inte konstruera, men hur jag skulle lösa vissa uppgifter, om man säger. Men det gick bra, det gick vägen. Men sen senare under intervjun så handlade det mer om kanske hur jag är som person, hur jag skulle passa i teamet. Det var prio för dem och såklart här på Red Bull, här gör vi saker annorlunda. Det var en av kommentarerna som jag hörde av min dåvarande chef, eller sen, senare min chef. Men sen hur man sätter det på kritan, det är svårt.
Men kan du beskriva på något sätt så här, hur en dag såg ut? Eller vad ditt, för du sa att ditt jobb är att konstruera de här modellerna som framförallt då används i vindtunneln. Men vägen...
Alltså, vänta, jag vill bara... Konstruera modellen som används i vindtunneln.
Ja.
Då konstruerade du alltså modellen, det vill säga en bil. En fysisk, ja, det kan man säga. Formel 1-bil så att säga.
Ja, precis. Som är väldigt hemlig. Det finns få bilder på nätet på... Ja. På vindtunnelmodeller inom Formel 1-branschen.
Är det då en bil? Mm. Alltså, den ser ut, det är med däck och alla delar. Eller är det långt ifrån att det ser ut som en bil som kan rulla på gatan, så att säga? Du var med och fixade liksom materialet och upphängning. Och...
Mm. Den är väldigt lik. Allt ifrån framvinge till hjulupphängning, karosseri, allting som... sker inuti bilen så att säga är väldigt likvärdigt med verkligheten och det är det man försöker få så likvärdigt som möjligt och sen när man skalar det till 60% skala blir ibland väldigt klurigt, man stöter på nya problem som man behöver lösa som kanske är enklare på en racebil och i full skala.
Just det, 60% i storlek.
Precis.
I jämförelse med, ja. Mm. Wow.
Men mycket 3D-printas, det är kolfiber, det är väldigt avancerad teknik. En av världens dyraste leksaker kan man säga, som testas.
Men du, jag har ju hört rykten om att Adrian Newey, han fortfarande använder papper och penna.
Det skulle inte förvåna mig.
Gjorde han det när ni jobbade?
Ja, det gjorde han på den tiden jag var där. Och så scannas det in. Läggs upp i CAD-programmet. Det är sektioner då i stort sett han ritar efter. Som läggs upp, stakas upp. Och sen ytmodelleras då upp, om man säger. Designen skapas utifrån de sektionerna som han har ritat. Vilket är helt otroligt för alltså, en själv har svårt
helt,
att se.
Jag fattar ingenting.
Att skapa någonting i 3D, ett 3D-CAD-program, det är en sak. Men att se det som sektioner på papper... Ja, det är en annan femma.
Ja, wow. Men det pratas ju om att han är en av de få som faktiskt kan se luften kring en racerbil.
Jo, men han är imponerande. Alltså, hur han lyfte Red Bull när han kom till Red Bull och ja, tillsammans med såklart många andra i teamet. Men ja, han är lite av ett geni kan man säga, absolut.
Mm. Ja, men när du berättar det så ser jag framför mig han sitter liksom och knåpar och ritar någonting, kommer med det lilla hår han har kvar på lite halvända till dig med ett papper, bara du kolla här, kan du fixa den här va, jag har knåpat lite här.
Ja, men lite så som mitt team såg ut så var det ett ett gäng musikmodellörer som tog hans ritning. Vi tog in det då och skapade det. Det var det första jag fick göra lite som eldprov när jag kom in, att arbeta direkt mot Peter Prod och Adrian Dewey och dels lära mig CAD-programmet, men också att skapa så att säga deras designer utifrån deras önskemål. Och då är det lite så, ja, byggde snabbt och så sen visa, ja, det var så jag tänkte mig. Och sen åker det in i CFD-klustret för utvärdering och kanske direkt mot vindtunneln då, vindtunnelmodellen för utvärdering.
Ibland behöver jag bromsa lite. CFD-klustret. Du kastar dig liksom med termer som jag tror människor, alltså 99% av jordens befolkning, aldrig ens kommer att höra. Och även om man är Formel 1-intresserad så är CFD-kluster något som ändå... Du hade ett ritprogram i datorn.
Precis.
3D. Du designade ett 3D-program.
CAD-program. Precis. Och sen sitter aerodynamikerna med och tar den designen eller konstruktionen kan man säga, ytorna. De förbereds för en simulering kan man säga. En datorsimulering för att se, för att ge en första indikation på hur designen uppför sig då under vissa förhållanden som man vill testa i en form av reell värld. Under vissa hastigheter, inbromsning etc. kanske. Och utifrån det så får du resultat utifrån hur bra den här designen uppför sig. Om det är någonting man vill gå vidare med eller nej, det var fel riktning. Vi behöver göra nya tester.
Hur mycket av det här, de här idéerna då, som kommer på papperna och som ni gjorde hamnade i slutändan på bilen?
I slutändan väldigt lite. På den tiden så var det, då var det verkligen full gas. För då hade vi inga begränsningar i form av vindtunneltid. Det fanns begränsningar men det var väldigt svårt att uppnå dem. Tillsammans med det här CFD-klustret och de här simuleringarna. Det fanns också mycket tid att ta av där. Så man kunde göra många körningar. Så att det var mängder av idéer som spottades in och testades. En bråkdel av dem blir så att säga nästa steg eller rätt väg framåt. Absolut.
Och hur mycket tid, nu sitter vi i ett uppehåll här där vi har 4 veckor nästan mellan Australien och Azerbaijan. Hur mycket kan man ändra på den här tiden om du tänker på hur fabrikerna jobbar? Vad är möjligt?
Vissa problem som kanske har uppdagats under de första racen går ju såklart att försöka fokusera på och hitta en lösning. Om det inte redan har påbörjats innan, för idag är ju allting är så uppkopplat så att redan efter första racet så vet man vad som funkar och vad som inte funkar, vad som kanske är något som man som förväntar sig uppföra sig på ett annat sätt, inte gör det på bilen. Och man kan hoppa på det direkt och försöka finna en lösning. Och då är det verkligen all hands on deck. Dels från alla involverade aerodynamiker till mig då som konstruktör som jobbar mot vindtunnelmodellen. Men sen har jag allting en ledtid. Så att även om du hittar lösningen så kanske det dröjer en viss tid innan du kan sätta den på bilen. Så att säga. Till vindtunnelmodellen går det alltid snabbt. Där kunde det gå väldigt fort. Men mot racebilen så har ju allting sina ledtider. Även om vi på Red Bull var snabba. Det visste vi. Och vi hade maskineriet i hur man lämnade över till nästa person. Det var väloljat på den tiden. Och jag misstänker att det är det fortfarande än idag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men då det här maskineriet som du nämner. Du som då aerodynamic design engineer, du bodde då på en plats i närheten av den här vindtunneln.
England, Milton Keynes.
Där har ni vindtunneln. Och du inom din roll, hur stort är liksom vindtunnelteamet? Om man får liksom så här narrow it down, ni som jobbar där.
Vindtunneln låg i Bedford, som är ungefär en halvtimme österut ifrån Milton Keynes. En gammal kalla kriget vindtunnel som är helt vansinnig om man ser till... Du kan inte bygga en sån för pengar idag i stort sett. Men vindtunnelteamet som sådant var ganska litet, för du behöver inte så mycket personal där som behöver testa, som kan utföra testerna. Utan det viktigaste handlar om att dels du vill kunna göra ett byte på vindtunnelmodellen snabbt för att sen komma igång med nästa testrunda. Men sen sköter datorn det mesta där, samlar all information. Det är pausen då, en liten stund och sen ut igen för de här model makers då, som dels hjälpte till med att ta fram artiklarna, ta fram förfina eller vad ska jag säga, lackera, måla de 3D-printade artiklarna som jag konstruerade. Och sen så är de även med vid testerna då, så att säga, och byter ut parter etc.
Var du med inne på testerna också, inne i den här vindtunneln och kände liksom vinddraget så att säga, eller hur går det till där? Bilen står fast, den står inte på någon rullband eller sånt, det är bara vind som kommer och så är det sensorer som känner av.
Ja, den står på ett rullband och där inne blåser det snabbt, så att där kan du inte vara i testsessionen när det blåser fullt drag. Det kan jag säga. Men jag var med ibland på vissa tester när det var viktigt, eller när det var en stor ändring som skedde och det behövdes kanske stöd från en konstruktör eller så att vara där. Så då var jag på plats och hjälpte till och stöttade. Men generellt sett, i och med att det var en halvtimme bort, så var det inte så, det var inte så lätt att bara gå ner för trappan och liksom vara med på ett test, utan det blev mer en lite större grej då att åka dit så att säga, även om vi kunde jobba därifrån också.
Det är en fundering som jag tänker på när du pratar här nu om vikten av vindtunneln. Ser vi till förra säsongen, så under hösten så fick vi besked om att Red Bull hade överskridit det nya budgettaket. Och det var väldigt mycket prat om bestraffning fram och tillbaks. Och det slutade ju med att de fick en begränsning i sin vindtunneltestning och CFD. Vilket var ytterligare, i och med att de vann konstruktörsmästerskapet så fick de ju redan lite mindre tid. Och med den här bestraffningen så var det ännu mindre. Och när vi då funderar ju jag lite grann över, du som har en betydligt bättre insyn än vad vi andra har, är den där bestraffningen, är det en hård bestraffning? Eller är det en mellanmjölksbestraffning? Eller kan det på något sätt påverka säsongen?
Ja, det är klart att den kan påverka. Jag tror den är... Straffningen var överkomlig, men absolut, med tanke på att hur begränsat det är idag med vindtunneltid och CFD-körningar, så kommer den kännas såklart. Jag tror idag så måste man arbeta på ett mycket annat sätt än vad vi gjorde på den tiden, 2011 till 2016, när det var full gas som sagt, med vindtunneln gick nästan konstant ibland, kändes det som. Nu behöver man lägga mer vikt på vad som behöver testas, vad man vill testa, vad som är viktigt att verkligen planera, misstänker jag, inför varje test och CFD-körning så att säga.
Och hur var det då innan 3D-printern? Alltså jag tänker, om det var på ett sätt när ni jobbade när det var fullt blås och det är ett sätt nu, 3D-printern måste ju ha förändrat allt.
Ja, men det är ett fantastiskt verktyg. Det gick ju att få fram någonting över natten så att säga, som kanske behövde testas, eller även till banan om man säger. Så hade vi ju 3D-printers och vet vi, något tillfälle så var det race i Europa och första träningen är gjord. Det kommer in lite resultat och man ser att framvingen kanske behöver en liten justering eller så. Och då har vi ju de här flapsen på den tiden, de två stycken var det i stort sett på den övre. Och man jobbade ofta mycket med hur den skulle skäras eller hur den skulle, så att säga, formen på den skulle vara. Och då satt jag, tror jag, vid min arbetsplats och det kom en aerodynamiker, teamleaden tror jag, för framvingar och var lite nervös, sprang runt, behövde en konstruktör snabbt som attan. Ja, Christian, ta han. Kan du göra några trimjiggar så att vi kan kapa av lite på de här flapsen liksom? Och det behöver skickas till banan för en halvtimme sen typ. Ja, okej, okay, tack. Stress, få klart dem, skicka till banan och ringa dem på Rapid Prototyping då, som heter, som skötte själva 3D-printingen. Få klart dem och de kunde printas inför practice 2 då, så att säga. Man kunde göra, kapa av lite så ut efter en ny form eller man ska säga, och testa det då och få in nya resultat för det inför lördagen och så inför kvalet. Så att det var väldigt snabba ryck och 3D-printingen som sådan det var ett av våra främsta verktyg vi hade.
Otroligt, men då kan en sån ändring vara att de vill ändra något på framvingen, säger vi, och då ska du göra matematiska beräkningar. Jag ber om ursäkt för min okunskap här, men jag skäms inte supermycket för att det är långt ifrån normala ämnen här. Då gör du matematiska beräkningar på hur den ska justeras då, typ, alltså väldigt enkelt för dig talat, hur vinkeln kan vara eller hur lång en del kan vara eller hur bred en del kan vara, och då kan du räkna ut hur det påverkar resten av bilen.
Ja, den biten skötte aerodynamikerna. Jag skötte själva konstruktionsbiten då, så i det här fallet så hade aerodynamiken tagit fram sig två kurvor på hur han ville testa att kapa av först ett första steg, sen ett andra steg. Och då tog jag fram verktyg för hur mekanikerna på plats kunde utföra detta snabbt då, och få det till exakt den formen som aerodynamiken ville ha i det här fallet. Och då med hjälp av 3D-printade trimjiggar kan man säga. Om man kallar det så.
Trimjiggar. Räknar man, är det matematik? vad är liksom ämnet? Är det programmering eller vad är det?
Nej, men då är det CAD-konstruktion. Men för aerodynamikerna så är det ju, ja, verktyget de använder. Det är ju ett oerhört avancerat matematiskt verktyg för att beräkna. Men sen kan det också vara, när det är sådana snabba vändor, då behöver de ju också använda magkänsla, om man säger. Vad kan vi göra här och var för att försöka få till en ändring eller försöka hitta en lösning?
Det där känns ju som en lösning som är gjord alltså på ett par timmar bara. Det måste ändå vara rätt befriande att känna, när man är en del av en sån stor arbetsplats, att man ändå känner att man gör någon form av skillnad.
Jo, men såklart. Och det är lite så, det är beroende framkallande att det går så snabbt, ändringarna går så snabbt. Man ser jobbet man själv har gjort bara för några dagar sedan, kan man gå ner för trappan ner till produktion, om man säger det, och se resultatet, se vare sig det är kolfiber eller 3D-printat eller något som är fräst i metall, som sedan sätts samman och görs redo för, i mitt fall då, alltså, som jag arbetar mot, vindturmodellen och test då. Så att det är oerhört givande, om man säger, och beroende framkallande, som sagt, att det går med sån fart och att det är en sån team runt omkring en också som alltid ger allt, precis som en själv gjorde.
För det på något sätt, så de första åren när du jobbar där, 11, 12 och 13, så är ju Red Bull det vinnande teamet. Sen kommer den här motorförändringen 2014-2015, och då går man ju från att ha dominerat i stort sett i 4 år och varit det här teamet som man visste liksom att på hösten, då kommer de. Alla visste ju att på hösten så kom Red Bull, lite grann som det var förra året. Och sen går man då till att vara det här teamet som plötsligt har jättemycket att jaga. Hur upplevde du den här tiden runt 2014 när Mercedes plötsligt sprang förbi alla andra och ni hade en helt annan uppgift?
Det var tufft, för vi visste att oavsett vad vi gjorde på bilen, de aerodynamiska förbättringarna vi gjorde var lönlösa, för vi saknade, tror jag, första säsongen 80-100 hästkrafter jämfört med Mercedes. Och vi gjorde det vi kunde, om man säger. Såklart, vi ville vara best of the rest efter Mercedes. Man såg i vissa race att vi hade en bra bil när det var regn. Och racet neutraliserades lite. Jag tror det var något race på Suzuka där det blev regn vid något tillfälle. Och jag kommer inte ihåg om det var Daniel Ricciardo eller Sebastian Vettel på den tiden som körde runt Nico Rosberg eller Lewis Hamilton på yttersidan i någon kurva. Men sen så fort det började torka upp så kom de ikapp med 1 eller 2 sekunder per varv. Så det är ganska demotiverande. Men vad skulle vi göra? Det var bara att försöka göra sitt bästa och försöka hoppas på att motorbiten löste sig. Liksom. Mer än så gick inte att göra.
Nej, men nu gjorde den ju det, men det tog ganska många år innan Red Bull kom ikapp 2021. Då satt ju du på utsidan visserligen, men om du skulle beskriva Red Bull som team, vad var det som gjorde att man klarade av den här vändpunkten och komma tillbaka?
Ja, men jag tror det finns ett jäkla anamma i teamet att vilja vara bäst, att alltid vilja vara på toppen och att gärna vilja kunna slå Ferrari och Mercedes på fingrarna. Det var stort även på den tiden när jag var där, om man säger, att kunna göra det och McLaren inkluderat. Så det är klart, det sitter i blodet, om man säger, i teamet att alltid vilja ge allt och alltid försöka finna en lösning. Jag tror det var någonting som var väldigt genomsyrande i teamet även på min tid, att alltid en lösning, alltid en väg framåt. Man såg inte problem som problem, utan okej, vad kan vi göra för att komma vidare?
Möjligheter i arbetskläder, typ.
Ja, precis.
Hur var ni då i ert team? Var ni liksom, är du en sportkille? Och var ni flera som var liksom sportintresserade, rent allmänt tävlingsmänniskor? Eller var det mer så här supergenier som skulle kunna jobba med vad som helst så länge det hade med ingenjörskap att göra, typ?
Det är väldigt blandat på Formel 1-teamen. Det är väldigt blandat. Du har vissa genier som arbetar där, såklart. Och sen är det också bara väldigt dedikerade människor. Och dedikering gör ibland mer än om det är geni eller inte, om man säger. Utan och att kunna arbeta som ett team, kunna samarbeta, liksom, det är ibland viktigare.
Vad har det betytt för Red Bull då, tror du, så att man har haft kvar den här starka ledningen? Om man sitter på den här gruppen, nu lever ju inte Dietrich Mateschitz längre, men Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko, det är ju någon slags treenighet nästan.
Jo, men precis. Tillsammans med diverse andra chefer och personer som har varit där under lång tid, så är det har varit viktigt, tror jag, för teamet att det var stabilt. Och även under de åren jag var där så var det väldigt stabilt så sett. Det var få personer som lämnade teamet. Sen när jag lämnade så var det till viss del kanske lite folk som lämnade och kände att de ville prova något nytt eller gick till något annat stall. Så sett. Och sånt händer såklart alltid naturligt inom Formel 1. Att folk hoppar emellan team eller helt byter bana. Lite som jag har gjort. Och ja, det hör till. Men absolut, det har varit viktigt för teamet att ha stabiliteten, om man säger.
Men hur kan man konkretisera en racehelg för en sån som du, när du jobbar på Red Bull? Hur det liksom, arbetar man då, eller har man gjort sitt jobb inför? Kollar ni på racen? Vinner ni race? Går ni ut och firar? Och liksom, gör ni stan i MK, alltså i Milton Keynes och sådär?
Vi brukade göra det vid sista racet. Då brukade vi träffas i Newport Pagnell som ligger på andra sidan motorvägen, M1-an, kan man säga. För där bodde många. Och där brukade vi träffas på en pub. Och så var det storbilds-tv och man såg sista racet. Liksom. Och ibland så hängde det ju på sista racet. Kanske inte alltid då konstruktören, men jag kommer inte ihåg om det var 2012 eller 2013. Och vi var där och såg Sebastian då förhoppningsvis tänkte vi skulle vinna med världsmästerskapet men blev påkörd efter några kurvor i Brasilien där av
han står med nosen åt fel håll.
Ja, precis. Stod åt fel håll. Sidepodden var helt öppen på ena sidan. Men han kom vidare och liksom, eller kom igång igen och lyckades avsluta racet och vann världsmästerskapet då. Men det var ja, då var det fullt liv kan jag säga på den puben när han tog placering efter placering.
Bartendern på den där puben visste om vilka ni var när ni var där i alla fall.
Ja, men det visste de redan innan när bokningen kom in så att säga. Att det är för Red Bull om man säger. Och vi hade ett separat rum kan man säga med bar. Så att det var fint.
Men annars då, en vanlig racehelg eller mitt i säsong. Är ni i arbete då?
Vanligtvis för min roll så nej. Men såklart, det fanns en liten grupp som behövde vara på plats på fabriken på helger då, att stötta raceteamet och så med analyser hemifrån, om man säger. Men för min del så var jobbet gjort, eller det gjordes måndag till fredag. Och emellanåt kunde vi såklart jobba helg för att bli klara med någonting. Men det var sällan. Vi jobbade ganska hårt måndag till fredag.
Men annars fick ni kolla på racen och sådär?
Ja, men precis. Då var det mer... Man följde racen hemifrån. Det blir lite som... Man är del av ett team, men det är ändå ett vanligt jobb på något sätt. Hur konstigt det än kan låta. Men när man arbetar för teamet hemifrån så är det är lite annorlunda än det vi ser på tv, så att säga.
Men när man gör det här jobbet som du gjorde då, är det någonting... Känner man... Eller, så här, blir det samma sak? Eller har det en utmaning i att det utvecklas under tiden eller blir det långtråkigt?
Lite så kände jag efter 4-5 år där när jag lämnade. Att nu är det lite samma. Liksom. Det är en ny säsong, det är en ny bil ska tas fram men det är lite samma. Så kände jag och då kände jag att jag började... tröttna på det hela. Och visst, jag hade kunnat fortsätta inom Formel 1, men jag kände att det var dags att prova något nytt. För det, jag fick inte riktigt den... vad ska jag säga? Intresset dog lite, kan man säga. För Formel 1 och för just lite med hur reglementet var på den tiden också. Att det, eller vad det har blivit också idag. Att det har stängts ner kanske lite mer i form av det här... vad ska man säga... utvecklingsmässigt, att det är mer restriktioner än möjligheter till att hitta något nytt kanske. Något nytt koncept eller någon ny idé.
Men är det så du ser på F1? Att det är liksom som att det är just konstruktionerna och möjligheterna att utveckla någonting och innovationerna som är spännande?
Jo, men lite så att det var the pinnacle of motorsport som man pratade om på den tiden när jag gick med eller kom till Formel 1. Och, ja, det är ju fortfarande det, men såklart, saker och ting förändras och är kanske mer, det är mer komplext också idag med hur allting regleras och så. Men lite tråkigt är det såklart att det är, men... Man ser ändå att det finns lite frihet i reglementet och man ser ändå lite olika spår som olika teamen tar, vilket är kul. Men lite begränsat.
Följer du Formel 1 idag eller?
Jo, men det är varje race i stort sett. Så min fruga träffar jag på Red Bull så att det är... Det är 100% Red Bull här hemma kan man säga.
Okej. Vad jobbade hon med då?
Hon var på marknadsföringssidan så hon var lite mer på race och arbetade lite mer med förarna, Max bland annat när han var yngre och Pierre Gasly, Sebastian delvis, Daniel Ricciardo på den tiden och Kvyat och så. Så att
just det. Mm. Alltså det här är ju en rimlig fråga, känner jag. Jobbar du då med vindtunneln för bara Red Bull? Eller hur sammanflätade var Toro Rosso och Red Bull då? Liksom?
På den tiden så var vi två separerade stall i och med att det var så reglementet var skrivet, om man säger. Så att det fick inte ske någon utdelning.
Ingen information fick gå mellan då, eller?
Nej, nej. På den tiden så köpte Toro Rosso växellådan av oss, men det gjorde också Caterham, om man säger, till Renault-motorn. Mer än så var det separerade vindtunneltestning och utveckling av bilen, så att säga. De hade ju dels i Bister, en liten, ja, en halvtimme väster om Milton Keynes, hade de ett center, måste jag säga. Och även i Faenza, tror jag, i Italien.
När du ser på F1 idag, tittar du på det som om det vore sport eller ser du någonting annat?
Lite mer koppling har man väl, eller så här, lite mer känner man för sporten, och jag blir fortfarande nervös inför starten, så att säga. Och såklart, hjärtat pumpar för Red Bull. Jag är biased, så... ja, det är nog lite mer än att bara slå på Formel 1 så som det var förr, om man säger, innan jag arbetade för Red Bull, innan jag var i Formel 1. Så absolut, lite mer känslor är det, såklart.
Men med de känslorna och med din bakgrund av att ha jobbat där, vad anser du är liksom nyckeln till att Red Bull har klarat den senaste regeländringen så pass bra som de har gjort?
Ja, men dels har ju Honda varit superviktigt för dem, och att kunna få ta fram en bra liksom power unit tillsammans med Honda och kunna fortsätta utveckla den då, även om det dels har varit under sin egna flagga hos Red Bull då, men att ändå kunna behålla lite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Honda anställde, så att säga, till viss del då. Men jag tror det är främst den här stabiliteten inom teamet som har funnits där. Även om många har lämnat, så finns det säkert, eller det finns en, vad ska man säga, en jargong, en teamkänsla liksom inom teamet, som jag tror är fortfarande väldigt stark, om att de gör det här annorlunda. De vill slå Ferrari och Mercedes på fingrarna liksom, och sättet man gör det på, så kanske man tänker annorlunda också i hur man vill komma fram till lösningar, hur man arbetar. Det är mer det är kreativa människor som arbetar där, misstänker jag, även som det var på min tid. Så att det är kul att se.
Var det skillnad på, i och med att du var där så pass lång tid, då var det väl sex år, eller är det en lång tid, sex år att jobba på en sån post?
Det finns de som jobbar hela sina liv, men hyfsat skulle man väl säga.
Men då, du fick i alla fall uppleva olika förare. Märkte man det, att det var olika liksom som satt i bilen?
Vi såg ju inte riktigt det på samma sätt kanske som race-teamen såg det, utan där är det annorlunda. Då har det olika karaktärer, olika sätt som de samarbetar på med mekaniker och så vidare. Men jag skulle säga att alla förarna som vi har haft, som vi hade på den tiden för Red Bull, var fantastiskt bra. Och man såg dem såklart emellanåt på fabriken när de var i simulatorn och så. De gick alltid runt och kingsade på folk, och det var alltid god stämning, så att säga.
Vad är du mest stolt över då, som du gjorde under de här åren?
Ja, men det är såklart de två världsmästerskapen som jag var där och tog tillsammans med teamet, men såklart, det är mycket minnen som lever kvar från, som vi har sinsemellan. Alla man arbetade med och så vidare. Allt man hittade på, konstruktionslösningar, idéer, allt vi testade och så vidare. Och så. Det är mycket som inte syns på tv och som inte kommer ut heller såklart. Som vi bara sitter på sinsemellan informationsmässigt. Så,
vart placerar du F1-student Chalmers-titlarna då bland alla världsmästerskap och Red Bull-utmärkelser?
Jo, men jag tycker fortfarande det var stort. Det var stort det vi gjorde, om man säger, med Chalmers Formel-student. Det är också ett minne som är starkt, likväl som Formel 1, om man säger. Även om det är olika nivåer på det, om man ska säga. Hur världen ser det, om man säger. Men såklart, för mig är det likvärdigt stort.
Men när Max Verstappen då vann titeln i Abu Dhabi, hur, då var det 5 år sedan du slutade. Hur, vad gjorde du då?
Då hade vi svårt att sitta ner här hemma, kan jag säga.
Men det var liksom, det var ren och skär, pure glädje. Nu jävlar gjorde vi det. Fuck Lewis, fuck Mercedes, fan vi är bäst.
Ja, men lite så vi var uppe och hoppade här. Vi tyckte det var imponerande såklart. Att de äntligen...
Och att det var rätt gjort av Michael Masi.
Ja, det enda som var väl fel, om man ska säga, det var väl de där 2-3 bilarna som inte fick lov att bli, eller som fick lov att varva sig fria så att säga. Annars så tyckte jag det var helt rätt. Jag menar, titta på, var det Italien förra året eller vad det var, när racet avslutades bakom säkerhetsbil. Liksom, det blir så sikkert antiklimax och tråkigt. Jag menar, att försöka få igång racet till varje del, det är prio liksom. Och jag tyckte han gjorde helt rätt, även om då såklart en liten blunder i det hela, men nej.
Du, har en fundering här när vi sitter och vi är i början av en säsong, men vi har fortfarande väldigt långt kvar. Om man nu är efter här i april, finns det realistiska möjligheter att ta sig i kapp? Eller när går liksom gränsen för att man ska säga att nu skiter vi här och satsar på nästa?
Jo, men det än så länge i april så är det fortfarande öppet, om man säger. Det är mer när man börjar närma sig kanske sommaruppehållet och så, och det verkligen börjar gå mot slutet av säsongen som det är, man kanske behöver tänka och ta sikte på nästa säsong så att säga. Och sen lite som jag var inne på i början, så är varje... Man ska säga artikel, eller beroende på vad du vill ändra på bilen, har olika långa ledtider. Så är det någon liten ändring eller någon liten fix, så går det ju fortfarande att göra. Men är det något stort, såklart så tar det längre tid. Och då måste man börja väga.
Varför har då Red Bull under åren ofta varit så starka under hösten? Men framförallt med Sebastian var det ofta väldigt tydligt att det var en väldigt, väldigt bra period under hösten. Varför?
Jo, men jag tror det var just den här det väloljade maskineriet liksom inom Red Bull, att det var, ja, det gick fort från idé till färdig produkt, till banan, tills att sätta på en ny framvinge eller bakvinge eller vad det kunde vara. Och det vet jag, det var det första han sa när han kom till Ferrari, att det tar alldeles för lång tid. Tog det ett par månader för någonting som var en stor ändring på Red Bull, och då tog det 4-5 månader hos Ferrari liksom.
Ja, och det där är ju en avgörande grej, alltså tiden, för du har ju inte så mycket tid.
Nej, precis. Är det någon stor ändring som behöver göras, och det är något stort fel som behöver korrigeras på bilen, så absolut, då är det viktigt att kunna göra det snabbt och få det till banan snabbt. Och där i så ser man också, och just att kunna, jag vet inte, att gå på rätt koncept också. Och det är ju mycket Adrians del också i det hela, att välja ett koncept och sen bara jobba vidare tillsammans med aeroteamet, att liksom utveckla konceptet och få det att liksom få ut alldeles möjlighet, om man ska säga, under säsongen. Det är imponerande.
Hur mycket är möjligt då för ett team som Red Bull att utvecklas under en säsong, om du ser nu från början till slutet?
Mycket. Jag tror på den tiden när jag var där, jag kommer inte ihåg om vi låg i början av säsongen, var vi några tiondelar, kanske en halv sekund bakom vissa team, till att mot slutet av säsongen vara nästan en sekund före eller en halv sekund före motståndarna. Så att det fanns, det gick i en jäkla fart kan jag säga, utvecklingen.
Så om man jämför då bilen i första race och bilen i sista race, så var det ofta stora skillnader?
Ja. Sista racebilen, så som man säger, championship winning car, var, den var helt annorlunda mot när säsongen började.
Den här bilen som vi gjorde i fjol då, RB18, den har ju utvecklats nu då till RB19. Hur länge tror du att Red Bull kan leva på den här, med din erfarenhet liksom, på den här cykeln eller vågen och utveckla den bilen? Är det en sån där som kan hålla ett par år?
Jo, men det tror jag. Jag tycker de ser starka ut i år, så att det, nej, jag tror de kommer bara köra på. Det finns mer att hämta. Det finns alltid mer att hämta. Så.
Jag undrar vad du inte får prata om från din tid i Red Bull.
Mycket.
Men är det så att du kan säga ämnen, alltså du får inte säga några liksom siffror eller finns det något du får säga som du inte, eller något ämne som du kan säga, det här ämnet får jag inte prata om?
Ja, det är svårt, det är så svårt att säga. Det när det kommer till specifika saker så är det nej liksom, det är,
jag kan inte fråga dig om vad den bästa vinkeln på en bakvinge till exempel.
Nej. Och det beror på också, men inte heller riktigt det som var mitt S, eller man ska säga det jag arbetade med, utan det var aerodynamikernas arbete. Men
jag vet inte vad jag skulle göra med den informationen dock.
Nej, men nej, sånt får hållas vid sidan. Ja.
Hur länge får man inte prata om det? Alltså hur länge får man vara tyst om det? Är det hela livet eller liksom?
Jag skulle säga det gäller för hela livet. Eller vi sitter i sådana här öppna sammanhang som, och pratar så här. Men det beror helt på vad det är. För tider förändras, om man säger också. Reglementet förändras lite, som vi pratade om vindtunneltid etc. Innan, och hur vi testade såklart. Det är kanske inte så känsligt idag, för idag har vi mer begränsningar. Och på den tiden så...
På en pub i Milton Keynes på andra sidan M1:an efter ett par pints, då kan det slinka ur en och annan detalj kanske.
Ja, så var det alltid.
Vad gjorde du sen då? Det var Red Bull 2011 till 2016. Eller vad gör du idag? Vad gjorde du sen och hur hamnar du där där du är idag?
Jo, jag bytte lite industri. Jag höll mig kvar inom bilindustrin, om man ska säga. Men inte inom motorsport. Jag gick till Aston Martin och började jobba med interiörtrim där. Var där ett år innan jag och frugan bestämde oss för att flytta till Sverige. Om ni är tysk, det är hem för mig, fast nytt land för henne. Och sen har det varit runt lite här hemma. Men just nu är jag på Volvo Cars Design Studio. Och arbetar med interiördesignteamet med då nästa generations Volvo-bilar. Så det är kul.
Har du en extremt unik erfarenhet i den branschen du är nu?
Unik. Det är alltid erfarenheterna tillsammans som...
Är det många som har jobbat med Formel 1?
Nej, det är lite unikt. Jag menar, det är få... En gammal kollega och vän, Mattias Olander, är tillbaka i Göteborg också. Han var aerodynamiker på Red Bull när jag var där. Det är vi två i Göteborg, vad jag vet. Men såklart, det finns några fler svenskar i Sverige och som fortfarande är kvar inom Formel 1. Men visst, vi är inte många, så att säga. Så visst, det är en unik erfarenhet och det är en unik upplevelse. Såklart, att ha varit med Red Bull under den tiden också. Det är någonting jag aldrig kommer att ångra. Att satt mig på det Ryanair-flyget för att flyga över dit och packat väskan full. Utan att veta vad jag faktiskt går mig in på, så ångrar jag det aldrig. Såklart.
Saknar du någon gång?
Ibland kan man såklart sakna det, absolut. Men samtidigt så kände jag att, eller känner än idag att jag är ganska färdig med Formel 1, om man säger. Det har haft sin tid. Det var en tid då det passade och det var toppen och jättekul. Men idag är jag färdig med det, känner jag.
Ja. Christian Arnell, före detta aerodynamic design engineer på Red Bull mellan åren 2011-2016 med två världsmästartitlar under bältet. Tack för att du var med i Pratar i mattan och bjöd på många roliga stories här och en jäkla massa info.
Tack själv.
Ja, ett stort tack. Nu har jag ännu en bättre bild av en halvsvettig Adrian Newey på väg med en helt ny idé.
Ja, precis. Och några hår till faller av.
Ja, men på vägen. Alltså, jag vet inte, jag har den framför mig. Det är lite charm med den där papper och penna ändå, är det inte det?
Jo, men lite så är det. Det är imponerande.
Ja, jäkligt kul att ha dig med och extremt kul att få höra vad du har varit med om. Tusen tack.
Stort tack, Christian.
Tack själv.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
And even you can't help that. What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Save my balls. No!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.